Lasse heter jag. Jag tänkte vi skulle be en bön först här. Tacka Gud. Han är ju här, även om vi inte kan se honom, så är han här. Och han ser våra hjärtan, han ser våra liv, han ser allt du tänker, allt du känner. Och vi får vara inför honom. Jag tackar dig Jesus att du är här, Herre. Och du är vägen, sanningen och livet, Herre. Jag tackar dig för nåden, Herre. Att oss samlas i ditt namn, Herre. Jag ber om din välsignelse att du ska tala till oss idag, Herre. Att vi ska få smaka och se att du är god, Herre. Tack att du välsignar var och en i Jesu namn. Amen. Jag fick ett tema av den mannen som sitter där nere. Han sa till mig, du måste prata om jag är vägen, sanning och livet. Och då syftar han inte på sig själv. Utan han syftade på Jesus. Det som Jesus säger i Johannes 14 och 6. Och det är ju ett väldigt starkt, förunderligt uttalande av en person. Som har fått otroliga stora påverkan på hela det mänskliga släktet, alla släkterna på jorden kan man säga. Men när han säger så här, jag är vägen, sanning och livet, så hade jag hade tänkt göra så här då. Idag, eller nästa gång, så hade jag tänkt att prata om vägen, och sen tredje gången om sanningen, och sist så kommer livet. Så det är vägen, sanning och livet. Men det är fyra gånger som jag kommer prata till er, och då kan man ju fråga sig, vad ska jag prata om idag då? Ja, det inryms faktiskt i de första två orden. Jag är. Jag är. Och jag är en förutsättning för det som kommer efter. Vägen, sanning och livet. För Gud är, Jesus är. Och skulle han inte vara imorgon, så skulle de andra orden som kommer efteråt var ganska tomma, eller hur? Så han först, så ger Jesus det klart att det som han är, att han, jag är, han är densamme igår, idag och i evighet. Det kommer komma människor hit när vi alla inte finns här. Kanske, om inte Jesus kommer innan dess. Nya släkten av människor kommer och går. Men Gud förblir densamme. Jesus är densamme. Och därför så kan du och jag fullständigt lita på honom. I alla livets förhållanden. Jag är. Han ändras aldrig. Och Jesus, han säger alltså, jag är vägen, sanning och livet. Samtidigt som han säger det, så måste det i våra liv skapa en reaktion. Okay? Vi kan ha den uppfattningen, ja men Jesus, det som han sa, han kan man avvisa. Det är en man som levde för 2000 år sedan. Det har inget med mitt liv att göra idag, den moderna människan. Det kan vi avvisa. Eller så kan vi säga så här, och så kan vi lyssna in det där. Och så kan vi börja ta in det. Och så kan vi säga, ja Herre, vad är det du vill säga med det? Det är ju så här att när Jesus gick på jorden så sa han faktiskt det flera gånger, att jag är. Johannes till exempel, kapitel 18, vers 4-6. Så har vaktstyrkan kommit dit och de ska helt enkelt ta och föra bort Jesus. För han ska dödas och korsfästas. Och då kommer vaktstyrkan där och så, vem är Jesus av Nasaret? Var finns han? Och då ställer sig Jesus fram och säger, jag är. Och när de hör de här orden, jag är, vad händer då? Då faller de till marken. Det är en kraft i vem han är. Jag är. Jesus säger så här också i Johannes 8:24. Om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Jag är. Det har alltså något väldigt viktigt att göra. Och det är sammankopplat. Jesus, han sammankopplar det med våra liv. Markus 14:6, 61-64. Jag tänkte vi skulle läsa det. Får slå upp det. Jag har inte lagt upp min eller inte lagt någon lapp här, så att jag ber om ursäkt om det tar lite tid här. Markus 14:61 var det. Mm. Då står Jesus inför fariseerna här och då ska de döma honom. Men först så ska de ha en liten utfrågning av Jesus. Och då säger de så här: men Jesus teg och svarade inte. Översprästen frågade honom vidare: är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade: jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma ibland himmelens moln. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: behöver vi några fler vittnen? Ni har ju hört hädelsen. Vad anser ni? Och de ansåg givetvis att han skulle dödas. Topplocket gick fullständigt hos den överste prästen. Han förstod precis vad Jesus sa. För det här låg inom den. Det var ju verkligen någonting som låg inom den judiska. Hela dess religion. Va? Jag är. Ja, vem är jag är egentligen? Och nu står en person framför oss och säger: jag är. Jag vet nog vad han pratar om. Jag vet nog precis vad han pratar om. Och han syftar ju naturligtvis på det som hände borta i Egypten för 3000 år sedan. Så Jesus, han anknyter sig till det heliga Guds namnet. Jag är. Det är de här fyra stycken bokstäverna. Jod, he, vav, jod. He. Det heliga Guds namn. Och det är ingenting man vill ska få uttala ens inom den judiska traditionen. Det är inget man uttalar. Det är så heligt. Så att det uttalar man inte. Och nu står den här mannen och säger: jag är. Det är inte konstigt att topplocket hos överste prästen exploderar. Jesus, han anknyter sig själv till GT, det gamla testamentet. Och han bekänner sig till det. Och inte bara det. Han bekänner sig till det som hände i Egypten där borta för 3000 år sedan. Och vad var det som hände där? Jo, då får vi läsa ifrån andra Mosebok. Ska vi gå dit? Det här är en av de absolut centrala texterna för den judiska befolkningen och Israels barn. Det handlar ju om uttåget. Det handlar om att människorna hade kommit till Egypten. Vi läser från andra Mosebok, kapitel 3 och vers 1. Och så tänkte jag läsa några verser framåt här, till vers 14. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose: jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur busken: Mose, Mose. Han svarade: här är jag. Då sa det Gud: kom inte hit. Ta av dig skorna till platsen där du står här, helig mark. Och han sade, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. Herren sade, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört hur du ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott land, gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det land där de bor, kananéer, hetiter, amoréer, periséer, hivier och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig. Och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till farao. Och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå till farao och ta och föra ut Israels barn ut ur Egypten. Han svarade, jag är med dig. Och detta ska vara för dig ett tecknet på att jag har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sade Mose till Gud, när jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vem är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sade till Mose, jag är den jag är. Och han sade vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Det var det här som översteprästen reagerar på. Att Israels folk befann sig i Egypten och nu skulle de komma och befrias därifrån. Så detta är de absolut mest centrala delarna av den judiska historien. Uttåget ur Egypten. Och de hade ju bott i Egypten i 430 år. Det är ganska lång tid. Det är generation efter generation. De kom ut dit i samband med Josef hamnade i Egypten. Och man hade ju då liksom, under den här tiden har man ju börjat anpassa sig efter Egyptens tankesätt och traditioner. Man hade börjat med avgudadyrkan där borta i Egypten. Och börjat tillbe andra gudar. Det var ett liv som präglades av egyptiskt tänkande och livsstil och Egyptens gudar. Och när vi läser den här kallelsen, när Gud kommer och uppenbarar sig för Mose i en buske, då har Israels barn, de har börjat att ropa. Ropat. Och de hade klagat över hur eländigt de hade det borta. Och varför har de gjort det? Jo, därför att farao, den nya farao som hade kommit, han kände inte till Josef. Så han började bli irriterad på de här israeliterna. De började bli så många. De hade förökat sig. De började liksom ta över landet. Och därför så började han dra tumskruvan. Han tycker att vi måste hålla de här kort. Gud, han är nämligen välsignat dem. Trots att de inte hade följt honom. Och avvikit till olika avgudar. Det intressanta är, det han säger då. I andra Mosebok också 2:28 så säger: och Gud såg till Israels barn och Gud kändes vid dem som sina. Gud alltså hade ett hjärta för sitt folk mitt i all deras avfallenhet. Han hade ett hjärta för dem. Så när de börjar ropa, då säger han: då ska jag komma ner och befria dem. Jag har sett och hört hur det ropar. Ropet från Egypten har stigit upp till mina mina öron. Jag har hört deras klagan. Och jag har kommit för att befria dem. Om vi läser i andra Mosebok 3:19 står det så här. Då säger Herren så här: men jag vet att kungen i Egypten inte kommer låta er gå om inte en stark hand tvingar honom. De skulle aldrig kunna komma ifrån Egypten av sig själva. Dels för att man hade liksom anpassat till Egypts tänkande. Vissa av dem hade säkert väldigt bra där. Egypten på den tiden var ingen liten nation som hade ont om pengar. De hade mycket guld och allt möjligt. Men nu hade farao skruvat åt tumskruvarna. Så nu började de klaga. Och ropet från Egypten gick upp till Guds öron. Och han bestämde sig för att gå ner. Och han kallar Mose. Och han sätter ju givetvis klackarna i backen. Men hur ska det här gå till? Men Gud hade bestämt sig. För att nu ska de ut ur Egypten. Hade de inte börjat ropa. Hade de inte frågat efter Gud. Då hade ju inte något rop kommit upp till hans öron heller. Eller hur? Men han ser nöden. Och de förstår att här kan vi inte vara längre i Egypten längre. Det går inte vara där längre. Han, den här farao, han har blivit helt galen. Nu ska han sätta oss så att vi får slava och vi får arbeta. Och det är för honom. Det blir en lång kamp för farao som kämpar emot. Han gör allt med näbbar och klor så försöker han hålla tillbaka. Ni känner till de här 10 plågorna som Gud liksom skickar in. Han skickar in lite flugor och så lite grodor och så där. Intressant. Han hade bara kunnat ta folk som bara lyfta ut det. Så bara. Alla kunde bara liksom flyga upp i luften och fara. Det gör han inte. Han håller på med lite grodor, lite sån här hybridkrig, va? Och det var ju för att de skulle förstå att det är Gud som sitter på tronen. De skulle få erfara det här i sina liv. Att han är mäktig att föra folket ut ur Egypten. Hur mycket en farao försöker hålla dem tillbaka. Jag är befriar dem från Egypten. Jag läste igenom det här och de här texten naturligtvis, så jag blir alltid lite fascinerad och jag förstod liksom aldrig vad när han skriver, när han säger så här att, och detta är tecknet på att de har sänt dig Mose, det är att vi ska ta oss till Horeb och där ska han hålla gudstjänst. Det är tecknet. Och det är ett konstigt tecken. Eller? Det var så jag tänkte i alla fall. Men jag har ju förstått det. Att där borta i Egypten så var man ju. Man var bunden av. Deras kultur. Deras tänkande. Så det blev inte så mycket till gudstjänst. Så för att folket skulle kunna ha gudstjänst inför Gud. Då måste de föras ut ur Egypten. Det är där man har gudstjänst. Och det är det som blir tecknet på att man har kommit ut ur Egypten. Och det här var ju inte bara någon rent fysisk sak också då. Att de hade blivit befriade från Egypten. Utan det handlar om deras gemenskap med Gud. Deras inre liv. Det är ju så att Gud, han borde ta hand om det rent praktiska. Han är väldigt praktisk. Och så tar han hand om vår relation med honom själv. Och det gjorde han med Israels folk. Men han ville ju att de skulle förstå att det jag är deras Gud. Han ville ju att de skulle släppa alla avgudar och förstå att ja, men det här kan jag ju inte bara hålla på med. Jag kan ju inte hålla på och leva och tillbe någon träskalle som jag har satt upp. Det går ju inte. Nu har jag förstått det. Den här träskallen kan inte ge mig någonting. Den är död. Det var alltså en andlig befrielse och en fysisk befrielse. Och det var en kallelse på Israels folk ut ur Egypten till att leva ett annat liv. Ett heligt liv. Ett liv för honom som hade befriat dem. Många kristna idag lever sina liv i Egypten. Men det var ju ett besvärligt uttalande. Kan man säga så? Jag tror man kan säga så. Ropet från Egypten har tystnat. Det finns inget rop till Gud. För Egyptens erbjudande har tagit över. Man anpassar sig till ett liv i Egypten för att inte avvika från deras normer. Man har blivit tolerant och inkluderande. Har du hört det ordet tolerant? Det låter väldigt fint. De toleranta är bara intoleranta mot de som är intoleranta. Har du tänkt på det? Så de som är intoleranta. Men då är inte du heller tolerant. Men det kan väl inte vara mot de som är intoleranta. Men frågan är Gud tolerant? Jag kan titta det någonstans i Bibeln, det är ju konstigt. Ja, men vad är han då? Om han inte är tolerant, vad är han då? Ja, men då måste han vara intolerant. Eller hur? Ja, men kära någon, har du tänkt på att Gud kan vara intolerant? Det kanske rent om är så att han är den mest intoleranta varelsen som någonsin har funnits. Usch. Kan det vara sant? Men vad är Gud då? Om man nu inte är tolerant, vad är han? Och vad ligger i begreppet tolerans egentligen? Jo, det är ungefär så här. Jag bor i ett hus. Plötsligt så kommer grannen och kör upp sin bil på min garageuppfart och ställer den där. Och jag tänker så, vad gör han där med sin bil? Den får inte stå där. Min bil ska ju stå där. Nej, han har bestämt sig för det. Han ska ställa sin bil där. Och då kan jag ju tänka så här. Ja, jag ska gå och öppna dörren på hans hus. Och så ska jag säga åt honom, du måste flytta på din bil. För jag tolererar inte att den står där. Eller så tänker jag så här. Ja, han kan stå där. Jag tycker inte om att han står där. Men jag tolererar att han. tolerans. Och en tolerans har ingenting med kärlek att göra egentligen. Jag är väldigt irriterad på att han står på min parkering. Det är väldigt irriterande. Jag tycker inte om det här. Men jag tolererar det då. Jag accepterar det. Men vad är då Gud? Om han inte är tolerant, måste han vara intolerant. Och vad är han intolerant mot då? Ja, det är ju synden i mitt liv. Ja, men Lasse, du är ju inte perfekt. Du kommer ju hålla på att synda hela ditt liv. Då måste han ju vara tolerant i alla fall. Nej, det måste han inte. För han vill att jag, i alla fall jag, han vill att jag ska vända upp på min synd. Han vill inte att jag ska tolerera den. Liksom de som levde där borta i Egypten. Han visste ju vad de höll på med. Han kände ju dem. Men han bekände sig till dem. I alla fall. Men var Gud tolerant då? Nej, det var han ju inte. Han ville ju föra ut dem i Egypten. Han ville inte att de skulle leva kvar i sin synd. För om man hade varit tolerant hade han sagt, ja, ni kan fortsätta och leva där. Det är okej. Jag tolererar det. Och varför jag säger att han är den mest intolerante, det är ju därför att han kom och dog för oss, för min synd. Eller hur? Han var full av nåd och sanning. Men hos den som ropar efter, jag är, så kommer det ropet stiga upp till Gud. När jag i mitt kristna liv tröttnar på Egypten och dess fördelar. Och när nöden kommer komma, för det kommer bli så att farao kommer dra åt tumskruvarna. Och Gud låter det ske. Och varför låter han det? Därför att jag ska väckas. Jag måste ju vakna. Jag måste göra mig av med alla kärlekar som inte har med Gud att göra. Och jag måste komma till den insikten av att jag kan inte leva kvar här i Egypten längre. Och jag får rikta min längtan till dig, Gud. Befria mig ifrån Egypten och dess förtryck. Vad är det som händer då? Jo, det blir en längtan i ditt och mitt liv, efter hans helhet. Efter att få höra Gud tala. Att få se. Att få bli berörd av honom själv. En längtan efter hans ord. Att det är en så otrolig betydelse av det ordet som han har talat ut. Genom den boken. Det är ingen bok man kan göra vad som helst med. Så att den ska passa till mitt liv. Ta av dig skorna, för den plats du står är helig mark. Och när ropet kommer upp till honom, då kommer han befria dig. Han kommer befria dig. Det som du och jag kämpar med. När vi börjar ropa till Gud. Då kommer han befria dig. Men hur ska det gå till? Ja, det är som Mose sa likadant. Hur ska det gå till? Ja, jag ska stiga ner, säger Herren. Och farao måste släppa sitt grepp över mitt liv. Farao måste släppa sitt grepp. Och vad händer då? Jo, då kommer en annan fruktan in. Istället för att man får fruktan för människor och vad de ska tycka, så får du fruktan för Guds ord istället. Du kommer få en fruktan för Guds ord. Du kommer förstå att det är ett heligt ord. Han kommer ge dig kraft. att följa honom. Det är han som kommer ge dig kraft. Det är inte så här att du själv genom olika religiösa övningar ska träna upp någon muskelstyrka där du kan ta dig ut. Det går inte. Du har säkert försökt. Och till slut har man hamnat. Ja, vad jag är dålig. Usch, det är inget med mig. Känner du det? Nej, inte du kanske. Men jag känner det när jag tittar mig själv i spegeln. Tänker, det är inte mycket med Lasse. Men då säger Gud. Vill du se vad jag vill göra? Vill du se? Du förstår att jag bekänner mig till dig, Lasse. Och inte bara till dig, utan alla människor som tillhör mig. Jag bekänner mig till dig. Du har syndat, Lasse. Du har gjort det ena och det andra. Du har en massa fel. Men jag har kommit, inte för att ge dig tolerans, utan för att befria dig från Egypten. Befria dig ifrån ditt gamla levande. Du kan ju observera att det var Guds folk som levde i Egypten. De bodde där. Men det är inte där de ska vara. Det är inte där som Gud har tänkt att ni ska vara. Gud har tänkt att vi ska ta oss ut ur Egypten. Så när ropet, när vi börjar ropa efter honom, då kommer han befria dig och mig. Fantastiskt. Det är fantastiskt. Och då kommer Jesus, då kommer han, jag är, kommer komma i centrum. Och det är det bästa som finns, jag lovar dig. Då är det inte jag och mitt och mina intressen och vad jag vill göra och vad jag har för planer. Kan du tänka dig hur underbart livet blir då? Då kommer ljus in i ditt liv. Han hjälper dig, han tröstar den som är svag. Han har omsorg om dem. Han har omsorg om dig och mig. Han är inte ute efter att nu ska jag tala om vilken usel kristen du är. Nej, det är farao så duktig på ändå. Utan han vill föra oss ut och så vill han visa oss vem han är. Jag är helt säker. Jag har haft en vånda över det här. Vad säger de här grejerna? Jag kan säga det till dig. Men jag tror att det är viktigt. För jag tror att Gud har ett, han har ett budskap till dig och mig. Har du funderat någon gång över om det går att komma närmare Gud med sitt liv? Om det går att söka sig fram till honom? Så att han får hjälpa dig och befria dig och befria mig. För vi är alla ju givetvis del av det här fantastiska landet Egypten. Som inte är så fantastiskt när man tittar lite närmare. Utan det är bara någonting som bryter ner. Det bryter ner relationer. Det saboterar allt i ditt liv. Men han har kommit för att ge oss liv. Jesus har kommit för att ge dig och mig liv. Och han gör inte skillnad på människor. Du kanske tycker att du har misslyckats. Gud skäms inte över dig. Han skäms inte över våra misslyckanden. Och till våra tillkortakommande. Men när vi ropar efter honom, då kommer han komma dig till mötes. Jesus. Tack att du är. Du är densamma, Herre. Igår, idag och i evighet, Herre. Och vi människor, Herre. Vi kristna, Herre. Vi som är ditt folk, Herre. Vi går vilse ibland. Vi har gjort val, Herre. Som inte har varit enligt din vilja, Herre. Vi har valt Egypten, Herre. Och det gör ju det. Att då har vi tagit in det i våra liv, här. Och det blir det som präglar våra liv. Men du kallar oss ut ur det här. Du längtar att få höra rop ropet ifrån Egypten, Herre. Du längtar att få höra det, Herre. Att du ska tro på dig, att du är mäktig, Herre. Och befria, Herre, människor ifrån Egypten, Herre. Det är ju ditt folk, Herre. Du bekänner dig, Herre, till oss, Herre. Du föraktar inte oss, Herre. Du älskar oss. Det är mycket mer än tolerans, Herre. Jag vill inte ha någon tolerans. Jag vill ha dig, Gud. Jag vill att du ska säga sanningen till mig. Hur det är, Herre. Jag tackar dig för nåden att bekänna din synden för dig, Herre. Det som ingen annan ser, Herre. Att vi får bli ett helgat folk, Herre. Som har dig för ögonen, Herre. Du som har älskat oss från början, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du är här, Jesus. Och du vill välsigna var och en, Herre. Du hör varje hjärtas suck, Herre. Du hör varje klagan, Herre. Tack att vi får ge dig det förtroendet. Att det lönar sig att söka ditt hjärta, Herre. Att det lönar sig att du är densamme igår, idag och i evighet. Och farao måste släppa sitt grepp. Därför att du stiger ner, Herre. Du stiger ner, Herre. Och befriar, Herre. Jesus. Ska vi ställa oss upp och så har du något i ditt liv du känner att men det här, Herre. Herre, jag ber, Herre, att du ska förlösa människor, Herre. Från Egypten, Herre. Och från det tänkandet som präglar Egypten, Herre. För det är fiendeskap mot dig, Herre. Du välsignar de här människorna, Herre, som står här, Jesus. Att vi fullt förtroende kan utge våra hjärtan, kan frambringa oss själva som ett offer till dig, Herre. Du som är vår Gud, du som är vår Herre. Jag tackar dig, Herre. Jag tackar att du är mäktig. Du är mäktig, Jesus Kristus. Och vi kommer få se att Gud rör och gör under, Herre. Vi kommer få se dina under, Herre. Se befrielsen från Egypten, få förtrycket, Herre, från slaveriet. För vi ska inte tjäna den här världen. Vi ska tjäna Gud. Och då kommer Gud att befria dig och mig ut ur Egypten. Jag börjar känna att ska vi be och tacka Herren och så ska vi kan ju be för varandra. Om det liksom säga exakt vad det här handlar, det spelar egentligen ingen roll. Utan du, det är en sak mellan dig själv och Gud. Jag tror inte det är en slump att de här orden, det här är något som bara kom från ingenstans. Jag tror att Gud, han har en avsikt till att befria dig och mig från det gamla livet. Jesus. Tack Jesus att du rör med människor här. Tack att du välsignar, Herre. Att vart hjärta som ropar efter dig kommer du besvara, Herre, den bönen, Herre. Du kommer besvara därför att du är Gud. Du är Gud. Jag är densamme igår, idag och i evighet. Du vill inte att vi ska vara toleranta. Du vill att vi ska vara fyllda av nåd och sanning. För du är fylld av nåd och sanning. När vi har blivit toleranta mot Egypten, det är då problemen inträffar. Det är då det blir problem. Mer problem än det borde vara. Jesus är kärleken. Men han är också sanningen. Och han är inte tolerant. Jag lovar dig. Men han är fylld av ett hjärta av kärlek till oss.